Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Podplay.
Och hjärtligt välkomna
till
Sommarsverige.
Hallå där ute i sommarstugorna och i andra stugor och
i lägenheter. Andra länder,
lägenheter finnes kanske. Någon kanske bor i ett radhus.
Ja.
Hej.
Visst, hej,
även till dig.
På dig.
Där är mord mot mord.
Det är det.
Din
vän i mörkret.
Din vän.
Nej, det är sommar.
Din vän i ljuset.
Ja.
Din mörka
punkt.
Din mörka punkt. Ljuset.
Ja. Har ni det bra där ute?
Har ni det bra där ute? Svara inte, utan vi svarar för er nu. Har de det bra där ute?
Det har de.
Det har de det.
För fan vad härligt
det är. Bra. Och hur har du det där ute, tror du?
Jag tror jag har det underbart.
Den här tiden är typ så...
Det är typ min födelsedag, eller?
Oh my god. Och även...
Även Sallis, men okej, okay, visst.
Det är typ nästan din födelsedag.
Jag skulle tro det.
Sallis födelsedag är mot långt borta.
Okay, det är
har
vår födelsedag.
Ingenting med din att göra, nej. Som vi vet.
Ja, du det? Tror du?
Jag tror att jag har det bra. Jag är på Orust, tror jag. Jag hoppas det. Jag är liksom kanske typ så, alltså verkligen 3 veckor deep. Så att jag hoppas att jag
utvilad.
Nu utvilad, smart, snabb,
det kommer att
ljus
vara.
I själen, lätt och ledig.
Ja.
Inte som nu, som den mörka klumpen som ligger här på din soffa.
Nej. Du är underbar även som en mörk klump.
Tack. Ja. Det är ofta så man får mig.
Ja. Nej, men det känns väldigt mysigt att, som du sa förra avsnittet, som var då för 3 veckor sedan, 2 veckor sedan.
2 veckor sedan.
Att det känns mysigt att vi hade varandra så här lite innan semestern.
Ja.
För nu ses vi inte på några veckor. Eller vi har inte sett på några veckor.
Nej, exakt. Vi har inte ringts heller. Hur ska vi klara
tråkigt.
Det här? Nu
nöp jag dig i foten för att jag skulle liksom
känna att,
verkligen var här.
Vill att jag ska nypa dig så att du känner att det inte är en dröm.
Tack.
Bra.
Nej, men det känns underbart.
Eller hur?
Ja.
Du, har du några tips om vad man kan kolla på?
Du,
lyssna på.
Det har jag faktiskt.
Läsa i sommar i Sverige.
På SVT Play finns en 3-delad serie, brittisk, som heter Morden i Barking.
Ja, jag såg det. Mm. Är den bra?
Den var ganska bra faktiskt. Den är baserad då på true events.
Stories.
Och den är fruktansvärd.
Men
bra.
Nice. Mm. Jag har ett icke-true crime. Om man vill liksom kolla på något lätt så kan jag berätta att vi började kolla på en Netflix-dokumentärserie om amerikanska gladiatorerna.
Ooh.
Som jag kollade på väldigt mycket när jag var liten. Och som ju svenska gladiatorerna förstås är baserade på. Och det var lite av en fest. Kan man
kul!
Säga. Så det kan man kolla på om man vill kolla på något ljust. Jag kan också på samma tema tipsa om att om man inte har sett min och Marcus favoritserie från förra sommaren, det vill säga Rise of the LA Lakers, tror jag den heter, som alltså handlar om LA Lakers, uppenbarligen. En spelserie liksom, baserad på riktiga händelser förstås. Så kan man se den säsongen nu under sommaren. Och sen så kommer en ny säsong nu i typ mitten av augusti.
Oh, nice.
Och den var så jävla bra.
Kul.
Så det var 2 stycken icke-true crime-relaterade
serier. Ja, men det var bra, tycker jag. Men du, alltså det var amerikanska, du kollade inte på de svenska gladiatorerna?
Jo, gud ja, absolut, det är med. Men amerikanska gladiatorerna gick på torsdagar och det var typ min
familjs
grej var liksom att vi liksom åt popcorn på torsdagar och kollade på amerikanska gladiatorerna och mina föräldrar tyckte att det var toppen.
Kommer du ihåg hon Elektra som var så dum?
Yeah.
Hon är en elak gladiator.
Var din favoritgladiator?
Det var någon som hette typ så Amber, som var så blond och söt typ.
Ja, men en kille då?
Det var typ han Plexus. Eller Atlas, han var stor och snäll.
Han var ju den största, va? Min favorit var ju Hero.
Var det han som var skallig?
Ja. Och det visade sig, när jag och Marcus pratade om det här om dagen, att det var även hans.
Gud vad härligt.
Så att vi har ju, var ju meant to be from
the beginning.
Hero borde ha gift oss.
Ja. Gud, det hade varit så kul.
Det var härligt. Han hade gjort sitt move.
Just det, han gjorde så. För hon Elektra, hon gjorde så här.
Ah, sån. Coolt. Men du, innan vi sätter igång med veckans fall, den här veckan så är det ju jag som
det ska
kommer.
Bli kul. Eller det ska inte bli kul, men det ska bli härligt att få lyssna på det.
Eller hur? Ja. Bra. Så tänkte jag att, eller vi har ju...
Var det verkligen du som tänkte, eller var det jag
det
som tänkte?
Det var ju verkligen du som tänkte. Du har ju kommit på att vi har en mail.
Tack, jag vill ändå ta åt mig äran här. För det var ju härligt, det översta mejlet var ju mysigt.
Det översta mejlet som kom för 10 dagar sedan stod det så här. Här har ni något gulligt i vardagen.
Ja, och det var det.
Så står det så här. Möt Sandellis, Londreus, Oskis och Baba Ganoush. Och det var...
4 kattungar! Alltså så gulligt.
Vad hade varit kul om det var istället för kattungar?
Barn. Det hade varit ännu bättre. Vem kan toppa det där?
Eller typ... Jag var på att säga något grovt.
Nej, vad skulle du säga?
Jag skulle säga att det var ett nytt par som hade döpt, du vet, så hennes pattar och hans vals.
Nej.
Oskis och Baba Ganoush.
Det är absolut valsen.
Här har vi, exakt, här har vi alltså Sandellis, det är den högra patten. De var jättegulliga.
Det var gulligt. Tack för mejlet, mer såna mejl.
Oh, verkligen. Om ni skickar såna gulliga mejl så lovar vi att kolla dem.
Mordmotmord@gmail.com.
Oh, så jävla bra mejl, eller? Mm. Jag fick också stress för att vi har så himla många mejl.
Jag vet.
Men det är från Musikhjälpen. Ah. Så det känns bra. Men du, har vi något som vi vill tillägga?
Nej.
För annars tycker jag nämligen att vi rullar ut i det här sista avsnittet för den här säsongen. Och... för att det innebär att när jag har dragit det här manuset för dig,
då är det Pina Coladas
and getting caught in the rain.
Det är så härligt.
Så kul.
Semester mode.
Och jag fick gråta. Jag har väntat så länge
på just den här dag. Hur går den?
Det är skönt att
jag glömde bort refrängen, men det var kändes stabilt.
Så. Det går så. Så att,
nu kör vi.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Min berättelse den här veckan är alldeles, alldeles fruktansvärd. Mm. Och den utspelar sig alltså, på den kanske osomrigaste platsen under den liksom osomrigaste tiden på året och en av de osomrigaste tiderna i världshistorien.
Mm-hmm.
Det är julafton. Det skulle vara, vad heter det? Medeltiden typ.
Ja.
Men det är det inte. Utan det är London, februari 1942.
Ja, det kändes inte somrigt.
Nej, väldigt osomrigt. Så andra världskriget har alltså pågått i snart 3 år. Tyskarna bombar brittiska städer intensivt under The Blitz. Mm. Som ju är tyskarnas luftburna attack på Storbritannien under 1940 och 1941. Det har liksom skadat landet enormt. De bombade alltså London varje dag, typ 57 dagar i sträck.
Alltså det är så stört.
Och jag hamnade, nu när jag liksom gjorde research om det här, så min mormor bodde ju i Liverpool. Mm. Som ju också, det finns liksom The Liverpool Blitz. Mm. Som ju också liksom, de bombar skiten ur Liverpool också, för att det är en hamnstad typ. Och jag minns, hon berättade historier om hur det var. Mm. När jag var liten. Och att jag typ, alltså... Just det här, varje natt var man tvungen att gå upp och jamma sig.
Alltså, för
att man
obehagligt.
Liksom, så. Och att mormor inte orkade göra det till slut. Så att hon bara sa till sin pappa, om jag ska jag dö bekvämt. Och försökte ligga kvar i sin säng, typ.
Jo, alltså om ens barn sa det, då hade man ju bara...
Alltså panik. Också, man bara, också när man
lateste
är
barnet.
En typ polsk jude och hela en släkt håller på att dö i... Ja. Hon ville dö. Men hon följde med ner och sen när hon kom upp så låg det typ en sån, bara hela hennes säng full av liksom splitter. Typ. Mm. Hur som helst. Strax över 40 000 civila har dött. 2 miljoner byggnader har förstörts och 60% av dem är i London. Alltså London är i ruiner. Typ. Och bara för att då The Blitz är över betyder ju inte det att tyskarna inte bombar den här redan utbombade staden, utan dag och natt hörs luftattackslarmen och liksom människor tvingas avbryta vad de gör för att gömma sig. Och det råder väl någon slags allmän känsla av att så här, vi får se om vi lever imorgon.
Mm.
Det påverkar hur människor beter sig, kan man säga. Det är jävligt stökigt i London den här tiden. Och jag tänker att alltså, ja, men det är väl exakt så att det är så här, folk skiter i.
Mm.
För att det är lite som att de redan är döda på något sätt.
Gud,
liksom.
Vad hemskt.
Folk lever ut för att de vet inte hur länge de lever. Och antalet brott eskalerar också totalt. Mm. Vilket jag tänker ha att göra med delvis det. Folk är så här, jag vill ta den här grejen så jag kommer göra det. Delvis tänker jag att polisstyrkan säkert är rejält liksom tömd.
Mm.
För att man vill ha så många män på fronten som möjligt. Mm. Folk är också helt desperata.
Ja, för fan.
Mat och vad som helst liksom. Men det är också en mörklagd stad.
Mm.
Vilket är så jävla obehagligt.
Alltså
att det är så här, det är en skitstor stad som är liksom nedsläckt. Mm. Alltså det är så jävla obehagligt. Och det gör ju då att så här, det är en ganska tacksam miljö för att begå brott typ. Man, brottslingar kan helt enkelt gömma sig i mörkret och i typ utbombade hus.
Mm.
Så du vet, så här, det är ju allting från att man så måste täcka för fönsterna till att de sätter små skydd på liksom bilarnas liksom lampor,
alltså det inte ska,
så att det inte ska lysa för mycket på gatorna. Alltså de gör hur mycket sådana saker som helst. Ja, men så att den är liksom, det är en svart stad och det händer mycket skit där. Och prostitutionen breder också ut sig i London. Och det här är ju liksom kvinnor som gör det de behöver för att försörja sina familjer. Typ när deras män var ute och stred eller typ dog vid fronten. Mm. Det är också massor av soldater i stan. Både brittiska men också typ amerikanska. Och typ den här laglösa känslan gör att folk gör saker de kanske vanligtvis då inte hade gjort typ. Det finns helt enkelt gott om både kunder och sexarbetare. Och en kvinna som börjat ägna sig åt sexarbete under kriget var Evelyn Oatley. Hon föddes Evelyn Judd i Lancashire och växte upp med en mamma, pappa och bror i typ en enkel men bra och trygg lantlig miljö. Hon drömde om att ge sig ut i världen men hade det inte jättelätt. Hon blev gravid när hon var väldigt ung och dessutom ogift, och det sågs ju inte på med blida ögon. Hon lämnade då ifrån sig det här barnet, men det, liksom, det var nog inte helt, eller, det var inte helt lätt helt enkelt.
Nej.
25 år gammal gifte hon sig dock med en snäll och fin hönsbonde.
Mysigt.
Mm. Jag tror inte att de fick några barn, det verkar inte som det. Och efter ett tag bestämmer sig Evelyn för att de inte ska bo ihop, för hon vill till London.
Mm-hmm.
Hon vill bli skådespelare och stå på scenerna i West End. Så hon flyttar till London 34 och ger sin dröm en chans. Hon försörjer sig genom att jobba som typ värdinna, dansare och lite så på lite olika klubbar samtidigt som hon försöker bli skådis. Men när andra världskriget bryter ut stänger mycket då av det officiella nattlivet ner, och det är inte superlätt att få jobb på teater såklart. Mm. Och hon börjar då efter ett tag prostituera sig under aliaset Nita Ward. Hur mycket hennes man visste om det här var ganska oklart, men de liksom är fortfarande ihop och de träffas regelbundet för att han liksom åker dit och hälsar på henne, typ med någon slags regelbundenhet. Den 9 februari 1942 har Evelyn varit ute och jobbat och mött en ung man utanför en restaurang på Shaftesbury Avenue. När hon frågar vad mannens sexuella preferenser är får hon bara svaret I like blondes.
Mm-hmm.
Vid 11:30 kommer hon hem till 153 Wardour Street med en ung man i släptåg. Hennes granne Ivy tänder lampan i hallen när de kommer in så att de typ ska se vart de går. Så hon ser dem liksom tillsammans. Hon ser dem också gå in på Evelyns rum och hör då en dryg halvtimme senare när det spelas liksom superhög musik från hennes lägenhet. Och de har så jättetunna väggar, för att det är typ som att hyresvärden bara har
satt upp typ plywoodskivor.
Ja, lite så. Så att hon blir svinirriterad på att det plötsligt kommer så här jättehög musik från typ grammofonen i Evelyns rum.
Mm.
Men hon bestämmer sig för att inte säga till, och efter ett tag så tystnar musiken och Ivy somnar liksom. Morgonen efter så får grannarna besök av två män som är där för att läsa av elmätarna som sitter i varje rum. Och de går i, alltså man stoppar in mynt för att få el.
Hemma, just det.
Liksom. Så de är där för att läsa av dem och också då hämta upp de här mynten som folk har använt för att få el. Och de kommer till Ivy och hon pratar med dem och de kollar sig av hennes mätare. Men när de då går över till Evelyns lägenhet så tänker hon så här, hon bara, det är nog typ ingen idé för hon kom hem sent.
Mm.
Hon har jobbat så här. Hon kommer nog inte öppna. Men när de knackar på dörren till Evelyns rum så går den bara upp. Liksom.
Usch.
Och hon blir liksom förstås jätteförvånad. Och snart så kommer både hon och de här två männen bli väldigt mycket mer än så. För där inne väntar en fruktansvärd scen. Evelyn ligger naken på sängen. Hon har blivit slagen, strypt och har ett långt djupt sår över halsen. Men inte nog med det. Hon har också utsatts för alltså ett fruktansvärt våld.
Mm.
Hennes mördare har liksom använt flera olika verktyg. Typ. Oh. Och det är liksom ett så här sexualsadistiskt och väldigt extremt sätt. Att, ja, men det är fruktansvärt.
Mm.
Liksom. Polisen kommer till platsen och redan från början under utredningen är en man som heter Frederick Cheryl. Han leder Londonpolisens avdelning för den nya teknologin fingeravtryck.
Nej.
Jo.
Ja.
Han kallas för The Fingerprint Man. Och han är då Detective Chief Superintendent, så han är väldigt högt upp i organisationen. Men han envisas trots det med att själv besöka sina brottsplatser.
Mm.
Och det känns som att det kommer få typ en avgörande roll i det här fallet. För han hittar då flera fingeravtryck på platsen. Bland annat hittar han ett väldigt bra fingeravtryck på, och det här är jätteäckligt.
Mm.
Men han hittar ett väldigt tydligt fingeravtryck på en konservöppnare som har liksom använts. Ja, jag vet. Det är fruktansvärt, verkligen. Men han, därifrån kan han i alla fall lyfta ett bra fingeravtryck. Och det finns typ ett så här nytt register, relativt nytt register för fingeravtryck som polisen har etablerat. Och han hittar inte ingen match där. Men han får liksom en annan bra insikt och lärdom i det här skedet, för han ser då att gärningsmannen är vänsterhänt.
Mm-hmm.
Och han misstänker då att det här inte är den första av mördarens brottsplatser han har varit på. För bara ett dygn tidigare kallades polisen till en annan mordplats där en annan kvinna hade mördats. På ytan såg de två fallen inte särskilt lika ut, men Frederick Cheryl börjar nu då misstänka att de trots det letade efter en enda gärningsman.
Okej. Okay.
Evelyn Margaret Hamilton var inte från London, och hon bodde heller inte i London, utan söndagen 8 februari skulle hon bo över i stan eftersom hon sagt upp sig från sitt apoteksjobb i Hornchurch, som låg strax utanför London, för att ta typ någon slags managementposition på ett apotek i Lincolnshire, drygt 30 mil norrut. Så hon var alltså på väg från det ena jobbet till det andra och skulle bara liksom bo en natt i London på resan. Typ. Hon har en något ovanlig bakgrund för en kvinna vid den här tiden. Hon har haft möjlighet att utbilda sig och blivit då alltså farmaceut. Och i den rollen så har hon liksom flyttat runt jättemycket för olika jobb. Liksom. Och det gjorde då att hon hade typ inte så många vänner, för att hon hade så här inte stannat så länge. Nej. På varje plats. Liksom. Hennes pappa dog när hon var relativt ung, men hon verkar ha haft ändå en nära relation till sin familj. Och efter en extra tuff jobbperiod strax innan det här så har hon flyttat hem till sin mamma för att vila upp sig. Och hon har också då, som sagt, utbildat sig till farmaceut, men hon har också pluggat vidare och typ läst kemi, vilket jag tänker ändå är sjukt ovanligt.
Alltså verkligen.
För en kvinna på typ 30-40-talet. Så. Och hon fick liksom då så bättre och bättre jobb och tackade då till slut ja till den här managementrollen i Grimsby i Lincolnshire. Den 8 februari var hennes födelsedag. Och när hon kom fram till London relativt sent den kvällen och hittade ett hotell, så bad hon om tips på en restaurang som hade öppet. Så hon hamnar på Mason Lions Corner House. Och där ser en servitris henne dricka ett glas vitt vin för att fira sin 41-årsdag.
Mm.
Och hon blir då liksom den sista personen som bekräftar att hon har sett Evelyn Hamilton med liv. Hon lämnar restaurangen vid midnatt, och på morgonen efter så hittas hennes kropp av två män i ett bombskyddsrum liksom, vid Montague Place. Hon har blivit strypt och hennes kläder är i oordning, men det finns inga tecken på att hon har blivit utsatt för sexuellt våld. Hon har inte heller blivit utsatt för den här typen av övervåld och liksom stympad efter döden, så som Evelyn Oatley har, eller blir dagen efter. Så de är liksom olika på så sätt, och de är också olika på var det är. Alltså att det här är det ena i en lägenhet, det andra är liksom en sån bombskydd liksom.
Mm.
Men hennes handväska hittas, den har blivit liksom tömd på pengar, och Evelyn Hamilton hade nära 80 pund med sig. Och det är ju
måste vara jättemycket pengar.
Skitmycket pengar då. Och till en början så hittar man ju inte vem hon är, för det finns liksom, hon har ingen identifikation på sig. Man typ frågar runt massa, och till slut så kommer man då fram till vem hon är. Och med hjälp av blåmärken kom då Frederick Cheryl fram till att personen som dödat Evelyn Hamilton varit vänsterhänt. Och det gör då att han när han bara dagen efter är hemma hos Evelyn Oatley misstänker att det är samma gärningsperson.
Vad sjukt.
Ja, jag vet.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Torsdag kväll, den 12 februari, så det är alltså 2 dagar efter att Evelyn Oatley hittats i sin lägenhet, är en kvinna som heter Catherine Mulcahy ute och jobbar. Hon är sexarbetare och går i sitt arbete under alias Kathleen King. Hon är 25 år gammal och nog typ ganska luttrad av vad livet har gett henne.
Mm.
På Regent Street träffar hon den här kvällen en ung man som är trevlig och pratar med fin dialekt. De kommer överens om att han ska betala 2 pund och så ska de ta en taxi hem till hennes lägenhet. Hon tycker att han är lite off typ. Alltså han är ovanligt på. Han är ovanligt på att typ betala. Alltså han, liksom, han känns ivrig på ett sätt som hon tycker är konstigt och hon har typ ganska mycket erfarenhet liksom. Men hon behöver väl helt enkelt jobba. Så hon går emot sin magkänsla och tar då hem den här mannen. Väl i lägenheten tar hon av sig alla sina kläder men behåller kängorna på. Och hon säger typ att ett märkligt leende sprider sig över hans läppar när hon klär av sig. Han börjar ta av sig kläderna. Hon lägger sig på sängen och hon typ säger så här, kom hit typ. Och han går mot henne och sen så flyger han på henne. Och han typ dunkar sina knän i hennes mage typ på något sätt. Och sen tar han strypgrepp på henne. Men Catherine börjar då sparka med sina kängor och får in en bra träff med mannen och lyckas ta sig loss. Nej. Hon kastar sig mot dörren och börjar liksom få upp den och börjar skrika för att få hjälp av en granne. Och dörren mitt emot henne i den här liksom, korridoren öppnas. Hon typ kastas in. Och hon skriker att den här mannen försöker döda henne. Men på andra sidan så är liksom han är typ märkligt lugn. Alltså det är inte det att han typ flyr från platsen.
Nej.
Utan de hör honom där ute när han typ rotar runt liksom. Och sen så hör de honom bara så här, han frågar, jag tror att det är en kvinna som bor mitt emot också. Han ropar liksom in mot dem. Han bara, är det någon som har en tändsticka typ? Typ, jag hittar inte mina skor.
Mm-hmm.
Så den här grannen alltså, kastar ut en tändsticksask till honom. Och han typ tänder 2 stycken och letar upp sina skor. Och sen så klär han på sig. Och innan han går så säger han, I'm sorry, I think I had too much to drink this evening. Sen kastar han några 1-pundsedlar mot liksom, dörren. Och går därifrån.
Okay.
Men han glömmer en grej i Catherines lägenhet, sitt skärp. Och det är ett skärp som råkar komma från RAF, alltså brittiska flygvapnet, Royal Air Force. Mördaren ger sig tyvärr ut igen den här natten. Och nästa kvinna han stöter på kommer inte ha samma tur som Catherine. Doris Jeanette var 32 år gammal och hade vuxit upp tillsammans med släktingar eftersom hennes pappa inte riktigt verkar ha funnits i bilden och hennes mamma dog redan tidigt. Hon hamnar till slut i London där hon arbetar med att sälja sex under alias Olga tills hon blir uppväktad av en man som heter Henry och han driver hotell typ. Det är lite oklart om han var hennes kund från början eller inte, men han liksom verkligen så raggar på henne, att pursua henne under flera månaders tid och snart är de ihop och efter att de har blivit ihop så gifter de sig alltså 2 månader senare.
Mm.
Och det är då hösten 1935. De driver till en början ett café ihop i London. Men sen lämnar de stan för kusten. Där de verkar leva på hans pengar som han har från de här hotellen. Liksom.
Mm.
Men så kommer kriget och tvingar dem tillbaka till London. Där de börjar ägna sig åt sina gamla yrken. Han driver hotell och hon säljer sex. Och till slut så får han en tjänst som tvingar honom att liksom bo på jobbet under veckorna. Så han bor på något hotell. Liksom.
Mm.
Och sen så träffas de varje helg. Och det här, och att han typ nog kanske inte riktigt känner sig helt bekväm med hennes yrkes yrke och sådär, gör att de har det ganska tufft tillsammans, liksom. Det är också, vad fan är det att inte ha det tufft under den här tiden? Men så att de har en svår, de liksom, det är en tuff relation och de glider ifrån varandra, helt enkelt. Samma kväll som mördaren gett sig på Catherine Mulcahy är Doris ute och jobbar. Och sista gången hon ses i liv innan hon tar ett glas med en vän strax innan 22:30 den 12 februari. Hon säger att hon ska träffa en av sina regulars, en man som hon kallar för The Captain. Men vad jag förstår det så verkar det som att så här, hon träffar aldrig The Captain. Utan hon möter en annan man på vägen och tillsammans så åker de då till hennes lägenhet i Bayswater. Kvällen efter, alltså den 13 februari, kommer Doris man Henry hem från sitt jobb och upptäcker att dörren till sovrummet han delar med sin fru är låst. Och han blir orolig direkt och kallar på polis som först kollar sovrumsfönstret, men det är då också låst. Och de bestämmer sig för att sparka in dörren. När de kommer in så möts de av ytterligare en alldeles fruktansvärd brottsplats. Doris har blivit strypt med en strumpbyxa. Hon är liksom poserad naken mitt i sängen. Och alltså utsatt för liksom ett fruktansvärt sadistiskt våld. Mm. Och det är liksom, även här så har mördaren använt många olika verktyg. Och de är liksom placerade runt på brottsplatsen.
Alltså,
det är verkligen som att den här personen har poserat både kroppen och liksom de här föremålen för att det ska vara värsta, alltså chockerande brottsplats för den som upptäcker den. Liksom. Hon har också då rånats på de pengar som hon hade. Och typ några andra saker saknas också. Men det här är inte den enda kroppen som hittas den 13 februari. För när Frederick Sherrill får meddelandet om Morris på Doris Joannette är han och hans team på en annan brottsplats.
Mm-hmm.
Tidigare under dagen har de kallats till en lägenhet på Gosfield Street som tillhör 43-åriga Margaret Florence Lowe. Hon är född Burkett på Nya Zeeland men av brittiska föräldrar som tar med sig sina 4 barn och flyttar tillbaka till London när de är små. Liksom.
Mm.
Hon har inte haft något jättelätt liv. Man vet inte supermycket om henne, men familjen får det liksom inte lättare av varken flytten till London och inte heller då förstås när hennes pappa dör i första världskriget.
Nej.
Så ganska tidigt börjar Margaret sälja sex för att försörja sig och sin familj. Men hon träffar också en man som heter Frederick Lowe. Han är enkeman, ganska mycket äldre än henne. Han är liksom en snäll person och de blir ihop.
Mm.
Tillsammans flyttar de också till kusten. Alltså hon har en ganska lik historia som Doris kan man väl säga. De får en dotter tillsammans.
Mm.
Och där skiljer de sig då. Och öppnar en butik i deras nya hemstad. Så att det är liksom som att hon har haft det skitjobbiga livet. Sen har hon liksom träffat den här mannen. De har kommit iväg. Hon har liksom fått börja på en ny kula.
Typ. Mm.
Och de öppnar den här butiken. Men 1932 så dör Frederick oväntat. Och där är det som att hennes liv vänder igen. Liksom. Hon hamnar i liksom ekonomiska problem. Tvingas sälja butiken. Hon bestämmer sig för att skicka sin dotter på internatskola. Och återvänder då till London. Där hon till slut hamnar i sexarbete igen. För att kunna se till att hennes dotter typ får en bra utbildning. Så det är som att hon liksom... Alltså den här historien är verkligen full av kvinnor som gör det de behöver. För att typ de och deras nära ska överleva.
Usch, det är så... Mm.
Och hon sticker liksom ut bland de andra kvinnorna som jobbar på Londons gator. Hon är ganska så propert och typ fint klädd. Mm. Alltså typ att hon ofta kanske har på sig en pälsmössa eller typ alltså en päls typ. Och hon pratar också väldigt fint och hon får då bland liksom tjejerna så smeknamnet The Lady. 1942 är hennes dotter Barbara 15 år gammal och hon hälsar på sin mamma i London varannan helg. Och de så här, hon vet om vad hennes mamma gör. Alltså de verkar ha en bra relation.
Mm.
Liksom. De, så här, hon åker hälsa på sin mamma. De är typ ute och äter tillsammans. De shoppar tillsammans. De går på bio. Alltså så. Men när Barbara kommer till sin mammas lägenhet eftermiddagen då, den 13 februari, så sticker en granne ut huvudet och säger att hennes mamma inte sätts till på 2 dagar.
Oh.
Det har kommit en leverans till henne, men den står kvar utanför hennes dörr. Och hennes dörr är då låst. Så att hon har då inte, det är 13 februari nu, hon har inte sett till sedan den 11 februari, vilket alltså är alltså innan det förra mordet. Liksom.
Mm.
Så att tidslinjen här blir lite omkastad för att det är ingen som upptäcker den här brottsplatsen på 2 dagar. Liksom. Mm. Och som tur är då så kallar Barbara på polisen, så det är inte hon som öppnar dörren till hennes mammas lägenhet. För där inne väntar ytterligare en fruktansvärd scen. Hon har också blivit strypt med en strumpbyxa och utsatt för liknande typ av vidrigt våld med flera olika verktyg och också liksom blivit poserad på ett effektsökande sätt typ. Hon har också blivit bestulen på pengar och typ tillhörigheter.
Mm.
Fredrik Cheryl är på plats, lyfter fingeravtryck från flera föremål i lägenheten som har direkt koppling till det här våldet. Och som sagt hinner polisen alltså inte ifrån Margaret Lowes lägenhet innan de får budet om att Doris Joannette hittas. Så de, det kommer typ en bud, liksom, liksom en
budbärare dit.
Ja, exakt. Så de får dra sig vidare därifrån. Det har alltså gått 5 dagar mellan att Evelyn och Hamilton mördats och Margaret och Doris hittas. Så under 5 dagar har 4 kvinnor mördats och 1 attackerats. Och polisen är alltså säkra på att det är en och samma gärningsman.
Så alltså sjukt.
Helt absurt liksom. När de pratar med vittnen så får de en bild av att den här mannen då är ung. Han pratar fin, överklass brittiska och har liksom fina manners. Eventuellt är han i det militära. Det verkar som att man tror att han är i flygvapnet. Mm. Men det finns också flera vittnesmål som säger typ annat. Alltså typ att någon är så här, han var kanadensare. Alltså det är, han var amerikan. Typ. Mm. Det finns liksom lite olika. Man får ju också då komma ihåg att det här, det är många som har sett honom typ nattetid i en nedsläckt stad typ. Mm. Under, tänker jag, ganska så kaotiska, typ i barmiljö eller så. Liksom. Pressen har då fått upp ögonen för det här och det är lite oklart om det händer då eller senare. Men han kommer i alla fall över tid få smeknamnet The Blackout Ripper. Och det man får komma ihåg är att det här är typ 40-50 år efter Jack the Ripper. Mm. Alltså det är inte så jävla länge sedan. Liksom. Och plötsligt är det en ny person som liksom terroriserar Londons sexarbetare på det här fruktansvärda jävla sättet. Men hur lätt är det liksom att hitta typ en nål i en nedsläckt höstack typ? Mm. Polisen hittar ingen match på de här fingeravtrycken. De behöver ha tur och det kan man väl säga att de typ har snart. För samtidigt som polisen jobbar hemma i Doris lägenhet ser en man ett svagt blinkande ljus liksom i en dörröppning nära Piccadilly Circus.
Han har tappat sin telefon. Skoja.
Ja, korrekt. Mm. Han var tidsresenär. Nej, men det som är ju att de får alltså ha...
Under en dörr på Piccadilly Circus.
Ja, så har de... Alltså det de får ha är alltså typ ficklampor som har liksom svagt ljus. Får man använda, har folk liksom. För att typ kunna hitta överhuvudtaget. Ja. Liksom. Så att den här mannen typ går närmare och är så här, vad är det som händer där borta typ? Och då ser han liksom en man som ger sig på en kvinna. Och han... typ ropar till och är så här, du vet, vad håller du på med? Typ. Och då trycker sig mannen förbi honom och flyr därifrån. Kvinnan på marken heter Margaret Haywood och kallas Greta. Och hon har stött på den här mannen på en bar. Han frågar henne om hon vill äta middag och hon tackar ja. Men redan på vägen till restaurangen börjar hon ana oråd. Alltså hon tycker att han beter sig konstigt och typ var liksom konstigt på henne typ.
Mm.
På restaurangen inser hon också att han inte verkar vara så intresserad av att äta middag. Utan han vill med supa, flasha sina pengar och skryta om sin fina bakgrund. Vem vill inte? Hon vill dra sig ur och ber honom följa henne tillbaka till baren där de träffades.
Mm.
På vägen dit berättar han plötsligt att he knocked a girl out en gång. Typ.
Mm.
Och hon bara, okej, konstigt. Skryt, typ. Hon blir allt mer illa till mods och det blir inte bättre när hon inser att så, han leder inte henne tillbaka till baren.
Nej.
De är på väg åt fel håll. Så att han liksom, hon säger väl någonting om det och plötsligt då så drar han in henne i någon slags gränd, i någon slags dörröppning och försöker först kyssa henne och sen lägger han händerna om hennes hals och börjar strypa henne.
Alltså paniken.
Men den här förbipasserande mannen ser då hennes ficklampa blinka och avbryter attacken. Greta är tilltygad, men vid medvetande. Och bredvid henne ligger en påse. I påsen ligger en gasmask. Den är utfärdad av Royal Air Force.
Yeah.
Och mannen tar då med sig den här när han halvt börjar liksom bära Greta mot Piccadilly Circus för att få tag på en polis.
Mm.
Hon kommer att överleva och hon kommer också att bli den sista kvinnan som The Blackout Ripper ger sig på. För den här påsen med den här gasmasken har ett nummer i sig. Alltså gasmasken har ett nummer i sig som motsvarar alltså den soldat som den tillhör.
Yeah.
Numret är 525-987. Och när polisen kontaktar flygvapnet får de namnet som hör till numret.
Mm.
Gordon Frederick Cummins, en 28 år gammal gift och ostraffad man.
Nej.
Som förstås säger sig vara helt oskyldig.
Mm.
Han säger att han har sin gasmask på sig. Alltså han har den liksom. Han hade med sig den när han var ute och drack den kvällen den 13 februari. Mm. När det visar sig att han har fel gasmask, alltså den gasmasken han har inte är hans, har hans nummer, säger han att han måste ha fått med sig fel från den baren han var på.
Mm.
Och att den andra soldaten som nog fick, yeah, nog fick med sig hans liksom. Men det är ingen som tror på honom. Och snart hittar polisen saker i hans ägodelar som direkt kopplar ihop honom med morden. Gordon Cummins kom från Yorkshire, var äldst i en syskonskara om 4. Hans pappa är någon slags rektor typ. Hans mamma jobbar inte. Han har liksom en bra bakgrund typ. Mm. Trygg men inte liksom fin. Så, helt vanlig. Han är helt okej i skolan. Men, och det här tycker jag är en härlig beskrivning av någon. De säger att han verkar mer vara intresserad av det sociala med skolan än av det akademiska.
Vad man kan relatera till det.
Alltså, verkligen så. Verkligen. För Gordon är det tidigt viktigt hur han framstår. Alltså jag tycker typ att det finns vissa likheter med han som du berättade om för 2 veckor sedan. Alltså, när han blir äldre och flyttar hemifrån, han flyttar runt en hel del och typ byter jobb väldigt mycket, så börjar han påstå att han är väldigt rik och har en väldigt rik och väldigt fin familj. Han gillar att liksom flasha med sin livsstil typ. Han gillar att bjuda folk på olika drinkar och vara en så stor man typ. Men verkligheten är då en annan. Som sagt, han kommer från en helt vanlig familj, trygg, stabil, men absolut inte överklass. Och han är inte jätterik. Men ju äldre han blir, desto mer spelar Gordon ut den delen av sig själv. Han låtsas liksom vara aristokrat, ja, verkligen. Och han går då in med i armén och tar siktet på det ändå så idealiserade liksom flygvapnet. Alltså det är fint, ja, att vara pilot liksom. Det är ju typ ändå den så kanske...
tjusigaste.
Alltså verkligen, jag var verkligen på väg att säga något grövre. Knulligaste delen av armén. Ja. Men också tjusigaste, ja, båda två. Och jag tänker att det kanske inte är... så oväntat att han väljer just att, nej, bli, ställa insiktet på att bli stridspilot. Gordon flyttar då som, han flyttar runt lite grann mellan olika baser och typ loggar flygtimmar. Han skaffar vänner och ett coolt smeknamn för att han då, alla de Goose, folk tycker att han är Goose, sa du det?
Mm.
Gillar det? Men det var Geese. Nej men alltså han är så här, folk tycker att han är störig för att han gör sig så jävla fin, yeah, hela tiden.
Det hatar man ju.
Men de tycker att det är nice att han bjuder dem på drinkar.
Såklart.
Under ett tag så tar han anställning på typ baren på flygvapnet och bara ger bort drinkar till alla.
Yeah.
Han får smeknamnet The Count.
Åh gud.
Ja. Vilket jag tänker, han är svinnöjd med. Men såklart, alla typ tycker, det här är min egen tolkning, jag vet inte om han är svinnöjd med det. Men jag tänker att han är svinnöjd med det, men att alla typ gör det som ett skämt.
Ja. Yeah.
Men som sagt, han är nog hälften störig, hälften populär. Men det går bra med damerna och ett par år innan kriget bryter ut gifter han sig med en kvinna som heter Marjorie. Han är på god väg mot sitt mål att bli pilot. Han närmar sig sina flygtimmar, gör bra på sina prov och allt går enligt plan när han då den 2 februari 1942 anländer till Air Crew Receiving Center i Regent's Park i London. Det verkar vara lite av ett konstigt liv de lever där. För det är ju delvis som att de typ så här ska bli stridspiloter och också typ väntar på att bli kallade till fronten. De ser ju liksom dag och natt hur typ flyg, alltså kriget pågår verkligen i luften, kriget de ska ge sig in i. Mm. Stan bombas hela tiden, allt är kaos, men samtidigt är de typ ute och festar hela tiden.
Så sjukt.
Så han är hos sin fru som också bor i London, verkar så, då och då. Men han sover ju på den här basen då som verkar ligga i Regent's Park, vilket också känns konstigt på något sätt. Och där typ täcker alla för varandra när de typ, de har en loggbok men du vet, och de har en curfew.
Men alla skiter i den.
Ja, exakt. Och bara en vecka efter att Gordon Cummins kommit till London begår alltså The Blackout Ripper sitt första mord.
Vad sjukt.
Och nu misstänker polisen då att han är skyldig till morden på Evelyn Hamilton, Evelyn Oatley, Margaret Lowe och Doris Joannette och attackerna på Catherine Mulcahy och Margaret Hayward. Alltså det är en sån eskalering. Som sagt, han så kommer snabbt. 2 februari, 8 februari är alltså liksom mordet på Evelyn Hamilton.
Så sjukt.
Först ser det då ut i loggböckerna som att Gordon Cummins varit på basen när morden har begåtts. Men polisen inser att det fuskas rejält med de här loggböckerna och att alla tider är skrivna i blyertspenna.
Men gud.
När de söker igenom Gordons ägodelar hittar de bland annat ett cigarettetui som tillhört Evelyn Oatley och en bild på hennes mamma, vilket känns som en sån jävla grov grej att stjäla typ. Man hittar bland annat en penna och en kam som tillhör Doris Joannette och serienumret på sedlarna som mannen som attackerade Catherine Mulcahy kastade liksom efteråt när innan han gick, stämmer alltså direkt överens med sedlar som Cummins har fått utbetalt från flygvapnet. man hittar murbruk i den här påsen med gasmasken som stämmer överens med brottsplatsen där man hittade Evelyn Hamilton.
Men gud.
Man hittar blodspår på hans tillhörigheter. Man kan ju inte se vem de tillhör vid den här tiden. Men man hittar ändå blodspår. Och man matchar också hans fingeravtryck med de man hittat i Evelyn Oatley och Margaret Lowe's lägenheter. Och det är ju, som sagt, de är ju fingeravtryck hittade på liksom verktyg som har använts i morden. Typ. Så det är inte heller det att han kan säga så här. Men typ, ja, jag har köpt sex.
Exakt.
Alltså du vet så. Catherine Mulcahy är lite osäker när hon ska peka ut gärningsperson från en lineup. Hon pekar ut Gordon först, men blir sen funderar som är så här, eller det kanske är han typ, någon annan. Men Greta Haywood pekar ut, alltså hon är helt säker från första stund. Gordon Cummings var mannen som attackerade henne. Och han är då förstås också vänsterhänt. Gordon Cummings ställs inför rätta, men bara för ett av morden, det är på Evelyn Oatley. Och det verkar vara typ standard att man gjorde så. Jag såg någonstans att man bara kunde bli åtalad för ett mord i taget. Jag såg också någon annanstans att det var så här. De tänkte att vi försöker på honom, ta honom på det här, men om det inte funkar,
alltså tar man nästa.
Typ. Jag vet inte. Hur som helst, så är hans försvar är typ bara så här, jag gjorde inte det. Allt är tillfälligheter och typ, jag sätts dit av den riktiga gärningspersonen. Men också verkligen att de ifrågasätter fingeravtryck som bevis. Alltså den liksom tekniska... Det är verkligen en annan tid. När Frederick Cheryl vittnar får han frågan om hur säker han är på att fingeravtrycken matchar med Gordon Cummings. Och han säger att han är beredd att sätta hela sin karriär på att det är hans. Juryn diskuterar i 35 minuter. Sen kommer han tillbaka med domen. Gordon Cummings är skyldig och för det ska han då dömas till döden. I efterhand har misstankar om att Evelyn Hamilton inte var Gordon Cummings första offer liksom lyft. Vilket är så här, det är helt sjukt att vara helt ostraffad. Och sen, och på något sätt kan jag ju tycka typ att så här, mordet på Evelyn Hamilton och den här sista attacken på Greta Haywood, de är ju lika. Men de här morden i mitten är ju inte...
Nej.
De är ju annorlunda typ. Men så här, det finns ju inga... Polisen har inga andra, liksom, andra misstag att det skulle kunna vara någon annan person eller sådär. Men som sagt, det är en extrem eskalering som är helt absurd verkligen. Och då finns det teorier på att det här inte var hans första offer. Utan det finns officiella misstankar liksom, från Scotland Yard om att han kan ha legat bakom ytterligare två mord. 19-åriga Maple Churchyard mördades den 13 oktober 1941 och hittades i ett utbombat hus på Hampstead Road. 4 dagar senare, den 17 oktober, mördades den 48-åriga Edith Eleonora Humphreys. Och hon hittades död i sin lägenhet i Regent's Park. Och typ, det verkar finnas att man kan se att han typ har varit i de här områdena vid den här tiden. Liksom.
Okay.
Så de tror att han åtminstone också kan ha begått de här morden. Men han kommer aldrig att liksom ställa sin förrätta för det. Och så. Gordons familj och hans fru står vid hans sida hela tiden, övertygade om att han är oskyldig, att han inte har gjort det här. Han är ostraffad som sagt, han har ingen känd historia av våld, alltså du vet inte typ att hans fru är så här, har varit med om något, eller du vet, det finns ingenting i hans bakgrund. Liksom.
Så konstigt.
Så hur skulle han då kunna eskalera till det här från ingenting? Men, och de så här, drar igång massa kampanjer typ om att, så här, och folk skriver också under dem och försöker rädda honom från hans dödsstraff och sådär. Men deras kampanjande hjälper inte. Och den 25 juni 1942, alltså förstår du snabbt de gör det här, hängs Gordon Cummings i Wandsworth Prison medan flyglarmet ljuder över London.
Gud.
Det var den helt absurda historien. Om The Blackout Ripper.
Alltså så hemskt och så obehagligt.
Ja, den är så läskig.
Ja.
Den är liksom filmisk i sin obehaglighet typ.
Alltså
den är verkligen ond. Alltså den är en mardröm.
Vidrigt. Liksom. Man tänker typ för hans fru att så här. Eller det är ju speciellt, precis som du säger, med den eskaleringen. Ja, att man inte kan se det liksom.
Jättekonstigt.
Usch.
Och jag har då och liksom lyssnat på massa poddar om det här. Jag har lyssnat på Dark Histories, Case File, All Killer No Filler och History Teachers Talking om det här fallet. Jag har också sett avsnitt 2, säsong 2 av programmet Murder Maps som finns på Viaplay. Jag har läst på Crime and Investigation, underbara criminalmindsfandom.com. På Murderpedia. Och så har jag förstås också ett gäng artiklar på Wikipedia. Men det finns alltså en poddserie om det här som jag har typ börjat lyssna på.
Mm-hmm.
Det var så jag liksom hittade det här fallet. Som heter Bad Women, The Blackout Ripper. Av Pushkin. Som är jätte... Liksom, de avsnitt jag har lyssnat på har varit jättebra. De är lite sådär dramatiserade och så. En riktig djupdykning i det här
fruktansvärt verkligen. Usch.
Ja.
Tack Karin för en fruktansvärd resa.
Ja, jag är ledsen det. Alltså. Jag är hemskt ledsen. Jag kunde liksom inte...
Det var spännande.
Vissa kan man inte...
Backa från.
Nej,
exakt. Jag vet. Du, tack för den här veckan. Och nästa vecka igen så blir det väl lite...
Från arkivet,
ja.
Och sen så är vi tillbaka med ett...
Jajamän, ett förinspelat.
Exakt.
Från den vanligt. Gamla goda tiden när jag var gravid.
Nu är han här. Han sitter här.
Han sitter där och tittar på oss med dömande blick.
Och med det så tänker jag att vi säger, hoppas ni har en underbar sommar.
Ja.
Och tack för den här mod-säsongen. Och nu tänker vi gå på semester.
Woho!
Hejdå!
Do you like pina coladas? Getting caught in the rain.
Hejdå!
Hejdå!
Podplay, en del av
Power Media.
Aj, 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 det kluckar ju rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.